Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja, jag mötte Irene när jag gick upp hit. Ja. Och hon skulle gå ut och plocka björnbär. Och nu har vi ockuperat hennes lägenhet.
Yes.
För att kunna göra en bildradio. Hörru du, det var länge sedan sist.
Ja, jag vet. Det var typ april.
Ja, som vi spelade in.
Ja.
Men av olika skäl, av olika nevrotiska skäl, så la jag aldrig ut det. Men nu tänkte jag, nu spelar vi in. Nu är det, vad är det för datum idag? Det är den 31 augusti.
31 augusti.
Och det här lägger jag ut under veckan. Och det kan ni ju kolla då.
Ja.
Eftersom jag mediet vilket datum det är.
Exakt.
Sen så har vi spelat in 2 avsnitt som inte är publicerade än. Mm. Sen lägger jag ut dem under september, de 2. Så att det kommer 3 Hanna-avsnitt av Bildradion i rad nu.
Wow. I feel honored.
Ja, nej, men det är så. Det var så. Det blev så dumt att jag inte la ut dem där. Men jag tänker inte gå in på det i radio. Du vet anledningen.
Ja, och that's all fine.
Allt har med nevroser att göra och självbild.
Ja, men det har vi alla. Så det är that's all fine.
Ja, det, vi inte bara har, vi lever genom våra nevroser. Först ska, bildradion får heta bildradion.
Juhu!
Eller hur?
Ja.
Så vi vann. Alltså jag lyfte ju inte ett finger. Det är ju rätt patetiskt. Springer-koncernen då, som är tidningen Bild i Tyskland, de liksom ville ju inte att jag skulle få heta Bildradion. Jag skulle inte få patentera det namnet.
För att de vill göra ett program som heter Bildradion?
Nej, jag tror att de bara auto-attackerar allt som innehåller ordet bild. Jag tror att de gör en databassökning. Och innehåller någonting ordet bild så skickar de sina liksom rottweiler-advokater på.
Ja, men det är helt sjukt. Who has time for that? Eller, ja, alltså, nej, jag menar,
men,
varför
alltså,
ska de göra det?
Nej, men de har ju hur mycket pengar som helst. För de spelar ju ingen roll. Så då blir jag först här och så tänker jag, gud fan vad konstigt, bildradion och bild, det låter ju inte ett piss lika.
Nej.
Nej. Så jag tänkte, vad konstigt så. Sen så tänkte jag att jag skulle skriva någon inlaga till Patentregistreringsverket vad jag tyckte, men så orkade jag inte. Utan jag tänkte, men de märker väl själv hur vanvettigt det är.
Så vadå, du vann genom att de bara insåg att det här är bananas?
Ja, jag vann på walkover.
Ja, okej.
Nej, vänta, jag gjorde ingenting. Jag gjorde
du ingenting. Reagerade inte överhuvudtaget?
Nej, jag ringde till Patent- och registreringsverket en gång bara och frågade hur jag skulle skicka in då, om jag ville tycka till. Ja. Men sen när jag satte mig ner och skulle skriva det här att tycka till, så tyckte jag att allting var så jävla dumt, så jag tänkte jag vinner nog bara ändå. Så jag skickade aldrig in någonting.
Men vadå, så de skickade ett brev, nu går det här inför rätta?
Det är inte riktigt så rätta, utan de har någon sorts jurykommitté då som avgör sådana här fall.
Okej, och där kunde du då skicka in din mening?
Min åsikt.
Din åsikt.
Men jag tänkte, jag vet ju ingenting om hur man formulerar sig juridiskt, så att det där märker de ju hur vanvettigt det är.
Ja. Okay.
Och det gjorde de.
Och var är den juryn, höll jag på att säga? Eller var sitter
det
de?
Det är väl Patent- och registreringsverket då. Som
i Sverige?
Sätt, ja, men precis.
Okej, okay, så då söker liksom tidningen Bild upp alla ord som har bild runt om i världen?
Ja, det är bara min gissning. Det är bara min gissning.
Nej, men det låter sannolikt. Ja.
Men att de hittade den lilla podcasten Bildradion, det är lustigt.
Very sweet.
Ja, och sen fick jag ett brev så här. Ja, du kanske tycker att det är jobbigt att vi har hållit på och jävlas med dig. Men om du bara betalar våra advokatkostnader så här långt. 28 000. Och så kan vi låta dig använda bildradion på din podcast. Men du måste skriva på det här att du aldrig använder bildradion till det här och det här och det här. Och då svarar jag bara så här, ni måste ju skämta. Ni måste skämta. Jag är en liten poddare. Jag är 50 spänn i veckan på reklamintäkter. Och sen och då fick jag ett nytt. Okej, men vi säger så här, du behöver inte betala några advokatkostnader, men du skriver under det här. Och då då lät jag bara det, vad jag tyckte fan var dumt. Sen fick jag ett till sånt där brev av dem samma dag som PRV gjorde sin ruling.
Ja.
Har du inte tänkt över det här nu? Skulle du inte liksom vilja att vi skrev ett avtal så är du liksom säker på att du ändå får använda bildradion i just poddsammanhang, men du måste lova att inte göra här och här och här och här.
Ah, men gud.
Två timmar senare så får jag brevet från PRV i brevlådan och ser att jag har vunnit.
Du har vunnit?
Ja.
Gud.
Ja. Så det var det. Uh-huh. Det var det lilla äventyret med den internationella koncernen.
Uh-huh.
Så samtidigt så var jag också lite så här, men om jag skulle förlora, det är väl, får jag väl döpa om mig då?
Ja, men...
Ja, skitsamma.
Bildran är ju jättebra namn.
Bildran är ett jättebra namn, det tycker jag också. Francesca Woodman är ett annat namn.
Ja, det är också ett väldigt också bra namn.
Ja. Francesca Woodman ska ha utställning på Moderna. Vad betyder det för dig?
Jag tycker det är jättekul. Fast jag är tyvärr inte här på vernissagen, vilket jag tycker är jättetrist. Hon ska ställa ut nu, eller vernissagen är nu på fredag den 4 september på Moderna museet.
Men Francesca Woodman har betytt jättemycket för dig och för många i din generation.
Ja, absolut. Alltså Francesca Woodman, hon var min största första idol. Och på något sätt är väl det fortfarande, även om jag inte liksom sitter och bläddrar i hennes böcker varje dag som jag kanske gjorde när jag var 21. Men ja, en helt fantastisk inspirationskälla som jag också tror för väldigt, väldigt många, kanske mer kvinnor än män, men ja, absolut.
Snabb inringning då, självporträtt.
Jag kan hålla låda om väldigt länge, men okej, snabb inringning. Självporträtt, svartvit, 6x6. Alltså hon började också fota färg mot slutet av hennes karriär, men det ju, huvudsakligen svartvit. Självporträtt i olika liksom studios som hon hade, eller övergivna fabriker. Lekte väldigt mycket med utrymmet, var hon placerade sig i bilden. Jobbade också mycket i serier. Och det är väl en snabb inringning.
Dog alldeles, alldeles för tidigt. När hon var 23.
Exakt.
Av,
hon hoppade ut genom ett fönster på tredje våningen. Jättetragiskt. Francesca Woodman började också fotografera väldigt tidigt. Man har ju bilder från henne från redan när hon var 13 och tar sitt första självporträtt, var man ser henne sitta. Det ser ut som en, det är typ en kyrkbänk eller liksom. Och så ser man så här, hennes arm och kabeln, vad heter det? Avlösaren liksom.
Ja, precis.
Och hon vände bort ansiktet och alltså de här tidiga bilderna också, man liksom, wow vad hon hade en fantasi. Hon är också uppvuxen i en konstnärsfamilj, både hennes föräldrar är konstnärer, hennes bror är också konstnär. Så hon var väldigt tidigt mån om vad det handlar, eller mån, men hade en idé om vad det är att vara konstnär och höll sig väldigt starkt till den idén och var väldigt liksom, jag är en konstnär.
Tror du att människor sen när någon som är så begåvad, att det visar sig att den har så svåra svårt att komma överens med sitt liv som hon uppenbart hade.
Ja.
Tror du att man tar det som intäkt för att det hon gjorde var autentiskt?
Nej. Alltså, att det ska göra på grund av hennes story, det gör hennes bilder autentiska.
Ja.
Nej, alltså det tycker jag inte. Och det tycker jag inte heller om Diane Arbus. Det finns ju fler, alltså liksom, men det tråkiga är ju att man ofta, eller det tråkiga, men det blir ju att man pratar om den här tragiska slutet. Speciellt med Francesca Woodman, för att hon var så ung. Diane Arbus var ju, jag vet inte hur gammal hon var.
Hon var 40 någonting.
Ja, det är också,
lite 40 plus.
Gud, det är också väldigt ungt.
Det är väldigt ungt.
Men, jag menar, Francesca Woodman hade ju redan gjort en otrolig body of work.
Ja.
När hon dog.
Ja.
Och den har ju ingenting med hennes död att göra.
Nej. Men den har väl, alltså, hennes drivkraft att göra det hon gjorde. Alltså, är det inte så att hon berörde er som berördes av henne så mycket därför att ni kände igen de ämnena som hon bearbetade, och de bearbetade hon därför att hon var drabbad av dem. Att...
Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag tänker att hon gjorde de här arbetena för att hon gjorde dem som vilken konstnär som helst som känner att de har ett driv för att göra vad de har inom i sig och vill visa det.
Ja.
Jag tror, alltså jag har läst en hel del om Francesca Woodman och sett, ja, gjorde en film om henne och så vidare och så vidare. Och folk har liksom också sagt att det känns som så här, att det här, att hennes, hon var väldigt vad säger man, alltså att hon gjorde saker så här, spur of the moment, mm, lite grann. Och att folk menar att typ hennes självmord var också bara så här,
ja, testar.
Att det, ja, typ så, att det inte riktigt var kanske så uttänkt att hon, eller ja.
Ja. Nej, men det är det där med risktagandet lite grann, alltså som är.
Jag tänkte, hon var ju otroligt risktagande.
Ja, precis. Ja. Och jag menar, och tar risker, då känner man väl också som mottagare att då får en större laddning. Känner man någon som gör någonting, något verk,
ja,
helt utan risker, play it safe,
ja,
så är det svårare att tänka att det här är på allvar, det här är fullt, ja, autentiskt.
Ja.
Vi tittade ju, både du och jag var på Landskrona fotofestival, men vid olika tillfällen.
Mm, ja.
Vi var där olika helger. Och jag bara rusade igenom, därför, ja, att jag skulle prata om personligt bildspråk. Och du var där för att visa din
portfölj.
Ja, för åtta
reviewers.
Ja. Ja, men precis. Vad vi båda gjorde, det var att vi såg Mia Engbergs fantastiska film,
ja,
om sin kärlek i Frankrike.
Ja.
Den var ju... jag hade tänkt
Belleville Baby.
Ja, jag hade tänkt att bara sitta där 10 minuter och liksom ta in det. Jag kunde inte gå därifrån. Ja. Så jag fuckade lite grann upp mina förberedelser och sådär. bara för det. Jag tyckte den var helt makalös. Vid ett tillfälle i filmen, så filmen handlar då om att hon har haft ett förhållande med en man, en fransman, mm, när hon pluggade i Frankrike.
Mm.
Han är lite av en värstingkaraktär,
ja,
som spöar upp folk och så. Det finns en grej som de berättar om. De har varit på en bar och en annan man har lagt sin hand mellan hennes ben.
Ja.
Han ser det här, tar ut den här mannen och slår ner hans huvud i trottoaren.
Mm.
Så han blödande liksom springer därifrån.
Ja.
Den typen av man.
Mm.
Sen åker han i fängelse. Och så 10 år senare så kontaktar han Mia Engberg igen. För att se om hon lever och sådär.
Ja.
Och hela filmen, det är ju deras telefonsamtal.
Ja.
Vid ett av de här telefonsamtalen så börjar han ana ugglor i mossen. Hon börjar ställa så mycket frågor om hur han åkte fast.
Ja.
Du tänker väl inte göra en film om mig? Säger han.
Ja.
Och konversationen leder fram till att hon säger, så beräknande är ju inte jag.
Mm.
Du känner väl mig?
Ja.
Och han säger, jo, det är du.
Ja.
Precis så beräknande är du.
Ja.
Och hon tar med det i filmen. Och där någonstans är det här har ju liksom med risktagande. Om man upplever det beräknande hos någon, dör det då? Och mitt svar är ja.
Jaha.
Om jag hade tänkt så här att Francesca Woodman gjorde det hon gjorde för att hon var beräknande och kände, nu är nog tiden mogen för en ung kvinna som fotograferar sig själv i tomma, ja, rum med fladdrande gardiner. Men då gör jag det. För där finns en ledig, ja, spot liksom, som jag kan ta.
Fast det där,
och då är man beräknande.
Ja.
Men om hon gör det för att jag måste förstå vad som händer i mig.
Mm.
Och därför tar jag de här självporträtten.
Ja.
Och då blir de så.
Ja.
Om det är motorn i det, då är hon autentisk.
Ja. Jo, fast jag tror att folk som gör beräknande val,
mm,
är ibland de smartare i flocken.
Absolut. Alltså, de har ju större framgång.
Ja,
ofta.
Ja. Och jag kan bli lite irriterad att man inte är mer beräknande. Men jag vet inte hur. Jag kan inte...
Men varför skulle... Alltså, vadå irriterad?
Att jag är inte är mer beräknad.
Vad skulle du uppnå med det?
Fame and success. Nej, men alltså...
Du skulle ju bara känna dig ihålig.
Jo, I know. Det är därför det inte går. Ja. Men jag kan bli så här frustrerad att man inte hittar... Att jag, eller... Typ så. Ja. Kan bli frustrerad i mitt arbete att jag är lite så här... Kan du inte bara göra en... jag vill inte hålla på att name droppa, men jag tycker det var dumt.
Ja, men kom igen. Något kan
nej, men jag vet inte. Men alltså, nej. Mm. Nej, det vågar jag inte. Men... Men om man ska vara riktigt, alltså så här, dra det största exemplet, det sämsta exemplet, så är väl det typ en Nick Brandt. Alltså så här, då tar man bilder på djur och gör dem jättestora. Alltså så här, det är ju urberäknat. Ja,
mm.
Ja,
så. Ja. Ja, men
jag tror inte att Francesca Woodman var det i alla fall.
Nej. Nej, men precis. Och vi är ju några stycken som i hög grad bedömer kvalitet genom att försöka lista, genom att försöka se, är det här beräknat, ja, eller är det autentiskt? Och jag värderar ju autenticitet jättehögt.
Mm. Yep.
Jag är ju väldigt intresserad av, är det här bara någon som har upptäckt en trend och tänker, det här, ja, kan jag också haka på, ja, så vill jag gärna upptäcka det.
Mm.
Men är det någon som använder fotografin för att säga någonting viktigt, ja, som den behöver säga, så vill jag också upptäcka, ja, det.
Men det där är intressant, för att Francesca Woodman var ju inte en trend, men satte en trend.
Ja.
Och den kan vara väldigt, få väldigt delade åsikter. Det kan verkligen liksom dela på sjön.
Ja,
ja eller nej.
om hon var beräknande eller inte.
Nej, nej, om de som följer henne, om, ja, man då tycker att det är okej. Att de, alltså det känns ju som... väldigt många, kanske specifikt kvinnor, har en Francesca Woodman-period i sitt liv. Ja. Och folk kan tycka, att folk kan bli liksom nästan typ, äcklade är ju fel ord, men att folk blir så här, ah, men det där är ju bara en Francesca Woodman-period. Och då bara så här, totalt avföra den här unga konstnärens bilder.
Ja.
Vilket jag kan så här, teoretiskt förstå, men... Och det är också nästan som när jag, alltså till exempel, alltså folk går ju så långt att när jag började plugga fotografi för 100 000 år sedan, så berättade en av mina lärare, som inte var min lärare, men hon sa så här, att när hon undervisar sina introduktionskurser, så säger hon så här: inga gitarrer and girls keep your clothes on. Och då blev jag lite så här, det är ganska bra och ganska irriterande, för att I didn't keep my clothes on. Så att jag var lite så här, vad menar du med det? Men jag tycker också att den har en... Alltså Francesca Woodman har ju också en... Alltså varför man kanske går in i den här trenden,
ja,
är ju för att man, för att det fortfarande är ett hett tema av kvinnans plats i samhället och hur vi känner oss som att... som, ja, var vi vill stå, var vi vill prata om oss själva, att vi utgår kanske från oss själva, vilket är mycket intressantare än en bild på någon jävla övergiven lada.
Ja. Jo, nej, men absolut. Men det där finns ju inom så mycket. Nu vet jag inte. Just i fotografin så finns det väl ingen motsvarande manlig period, tror jag. Men däremot vad alla killar sysslar med, eller, ja, många fler än vad som är Francesca Woodman, det är att vi vill ju bli vi vill spela elgitarr.
Ja.
Under en period.
Ja.
Så vill vi bli en Ritchie Blackmore.
Ja.
Eller en Jimi Hendrix. Och det är ju precis samma sak. Och jag tycker det är väl helt okej att avfärda det lite grann. Alltså att man spelar sin elgitarr och det är ganska dåligt och så. Men man liksom har behovet av att connecta med den arketypen.
Ja.
Och det kan väl vara så att många vill connecta med Francesca Woodman-arketypen.
Ja.
Och låt dem göra det.
Absolut. Jag förstår vad du menar, men man kanske måste göra sin Francesca Woodman...
Francesca Woodman värnplikt.
Ja, och sen, ja, behöver man inte visa det.
Nej, exakt.
Förutom att man ofta kanske gör det när man är 21 och då vill man bara... Eller jag var också så bara... Det här vill jag visa för världen och det här är jag. Och jag står här och, ja, blöder.
Ja.
Och det tycker jag är fantastiskt. Så att när jag ser tjejer i 21-åldern som took their clothes off, blir jag bara så här, yes, go for it, kör på, våga.
Ja.
För att jag tycker att det är ja, det är en process som man går igenom. Och sen så kanske man börjar fotografera övergivna lader och så tycker man att det är häftigt. Och sen så börjar man ta Steven Shore-bilder och så går det till helvete med.
Allt beror sig väl liksom på vilket claim man gör.
Ja.
Alltså hur mycket man claimar att det här är nyskapande och unikt.
Ja. Ja, det men, tror jag inte att jag försökte aldrig säga det.
En annan grej med Mia Engberg-filmen som jag tänkte på speciellt, det var att när hon träffade Vincent, den här våldsamma killen, så beskrev hon sig själv att hon kände det som att hon var ensam mot resten av världen. Ja. Hon var 19 år.
Ja.
Och hon kände sig fullständigt ur fas. Det var hon och alla andra var en kollektiv klump.
Ja.
Och Vincent kände likadant. Och i det här kunde de hitta varandra och liksom bygga en kokong.
Ja.
Där
ja,
de var... Det är fint, men det är också fruktansvärt destruktivt.
Ja.
Men det här ensam mot världen-grejen, har du haft den?
Jag
är en så jävla one of a kind.
Nej, inte...
Att vi kan dela upp mänskligheten i mig och resten.
Nej, inte på så sätt att jag tänkt såhär, I'm so fucking special. Och ingen förstår mig för att jag är så special. Men kanske mer att jag har känt i kanske någon Francesca Woodman-period eller när man är 19, 20, 21 att man känner sig väldigt ensam i världen.
Ja.
Men inte för att man, ja, men inte för att jag tänkte att jag var special så, utan mer bara att jag kanske hade, ja, man försöker figurera ut vem man är och vad man vill och vad man är på väg och det kan ju vara väldigt liksom alienating.
Ja, men jag har känt väldigt mycket så.
Ja.
Alltså förmodligen mer än du då.
Ja.
Och under den här tiden i livet.
Mm.
Att väldigt liksom att ingen, jag passar inte in någonstans.
Ja.
Och den typen av känslor. Som ju är både jobbiga och man förhöjer sig själv också lite grann.
Ja.
Till någonting mer. Det har jag absolut haft. Men och jag tänkte, när jag var i Landskrona då, får jag prata lite om vad jag pratade om? Där?
Ja, jättegärna.
Mm. Då pratade jag om personligt bildspråk. Och då så, min ingång när jag skrev det här, vad jag skulle prata om, som var, för det första kände jag då att jag lite grann gick out on a limb.
Ja, that's good.
Att jag lite grann tog en risk för vad jag pratade om, därför att det är ett så ostrukturerat område och sådär. Men jag tror att jag tittar mycket på fotografi för att jag vill bli övertygad om att vi alla är lika mycket ur fas med kollektivet, var och en för sig.
Mm.
Jag har ju perioder då jag är lite sådär melankolisk.
Ja.
Och undrar vad meningen med livet är.
Mm.
Och någonting som dämpar då, det är att jag sätter mig på ett ställe där det rör sig mycket människor. Som på en tågstation eller i centrum eller så. Och så tittar jag på alla de här människorna som går förbi. Utan att döma. Men jag tänker på, varför är hon klädd så? Vilken cocktail av erfarenheter, värderingar, nevroser. Vilka förhoppningar knöt hon till den här blusen när hon valde den i morse? Vad är det som har fått var och en av de här individerna till att ge just det här som de ger ut idag? Och så försöka se hur deras rötter går ner i jorden och hämtar idéer från precis överallt i deras existens. Och då känner jag mig mindre ensam. Då känner jag inte längre att det är ett kollektiv mot mig.
Ja.
Och då får jag den här känslan av att vi är alla mot kollektivet. Och vi är i kollektivet.
Mm.
Och det som kan ge mig lite ångestpåslag, och som jag haft vänner också som har haft allvarligare fall än vad jag har, det är när man träffar individer som identifierar sig med kollektivet. Och som tar de, men gud, vad är det här för podcast egentligen? som tar liksom kollektivets idéer om vad som är så och gör till sina egna.
Ja.
Att man internaliserar. Och där kan ju till exempel sådana saker som homofobi uppstå.
Ja.
Att vi tycker att kollektivets idéer är hur man ska vara. Vi gör dem till våra egna. Och vi fattar liksom, vi tänker inte själva. Och det är skrämmande tycker jag.
Ja.
Jag har ingen aning om vart det skulle gå med det här.
Okay.
Jo, fotografi fungerar lite grann på samma sätt.
Ja.
När jag tittar i Jim Goldbergs bok,
ja.
till exempel, som vi pratat om tidigare här i Bildradion, då får jag samma effekt som när jag sitter och tittar på människor på gatan. Att jag får se världen genom någon annans temperament. Och nästan alla fotografer som jag tycker om, som jag har en relation till, där känner jag, där finns det någonting i att det här tillåter mig att se världen som den ser ut genom någon annans ögon. Och för att jag ska ha den känslan så får jag inte misstänka att det är beräknande.
Mm.
Därför att då måste jag göra slut.
Ja. Göra slut. That's good.
Ja.
Ja.
Tankar om det här. Jag känner, nu tog jag all syre. Allt syre tog
Nej,
jag.
Men that's good. Tankar om det här. Jag tror att jag håller med.
Ja.
Alltså det här med att kolla på Jim Goldbergs bilder då och känna att liksom så här, en förankring i världen tycker jag är jättefint.
Det är ju det som vi på något sätt eller det är det som jag använder det till.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det är det kanske också som man tänker att man vill skapa när man skapar bilder. Eller, ja.
Nej, alltså jag tänker på mina, som jag också sa på föredraget, att vi har ju en autoinstinkt där vi tänker att personligt bildspråk är lika med fint. Men en genomsnittselev som vill lära sig fotografi vill nog mest lära sig hur man undviker kritik.
Mm.
Alltså precis tvärtom. Att du vill lära dig, det här är en värld med ett normsystem som jag inte förstår än. Så jag måste lära mig normsystemet för att kunna känna att jag kan röra mig fritt. Så många av mina fotoelever, speciellt på tidiga nivåer, då är jag en reseguide. Och då tänker jag så här, okej, ni vill nu resa in i en värld, i en stad som kallas fotografins stad. Men ni vet inte hur mycket betalar man i dricks. Eller hur får man tag på tunnelbanan? Eller hur är det okej att gå topless på stan? Ni vet ingenting om det här. Och därför träffar ni mig. Därför att ni vill att jag ska berätta lite grann av det. Så här ser man på kvalitet. Och man kan ursäkta oskärpa i de här fallen. Men om det är oskarpt i den här typen av bilder, då brukar man anse att det är ett misstag och sådär. Så de flesta är inte alls ute efter ett personligt bildspråk från början. De är ute efter att hitta, att få en guidebok till ett nytt universum.
Ja.
Så det är mycket vad jag ägnar mig åt. Jag guidar folk. Men jag är en reseguide för de som vill resa in i fotografins värld.
Men det är ju jättefint.
Det är bra.
Ja.
Och sen är det de som vill ha ett personligt bildspråk.
Då måste man sudda ut allt det.
Då måste man sudda ut allt det. Och så måste jag säga så här, jag hoppas att du är beredd att ta risker.
Ja.
För det här kan leda till att du upptäcker att ditt personliga bildspråk är skittråkigt.
Mm. Eller skitintressant.
Eller skitintressant.
Ja. För att utan att ta den där risken, då kommer man inte komma någon vart i mina ögon, tänker jag.
Eller jo, då tar du inte risken så kan du bli en framgångsrik kommersiell fotograf.
Jo, okej. Okay.
Och det är ju inte så dumt.
Ja, nej. Det bara det finns inte
you mer gotta på make min... a living.
Ja, bara det finns inte mer på min
världskarta. Nej, och jag tänker inte inleda ett förhållande med någon som tar stockfotos. Alltså nej, men, ett...
Ja.
Precis.
Precis. Och därför så blir det ointressant för mig.
Ja, jo, det blir ointressant. Ja, men absolut.
Ja.
Men jag menar, det är väl jättebra att det finns fotografer som producerar bilder som vi behöver.
Absolut.
Ja.
Absolut. De är bara inte ens... Ja, exakt. Vi bor på andra planeter.
Ja. Jo, men det är helt olika fotovärldar.
Exakt.
Men det, ja.
Mm.
Tänker du åka och titta på Francesca Woodmans utställning? Är det värt en extra Stockholmsresa?
Absolut. Alltså, ja, jag vet ju inte vad de kommer att visa, men jag såg en stor utställning med henne på The Guggenheim i New York för några år sedan. Jag vet inte om det är samma utställning, men jag tänker ändå komma och se den igen. Och det var väldigt spännande, för att när den var då i New York, så är lite så här, jag har ju jättemånga Francesca Woodman-böcker. Jag känner att jag känner till, kan hennes konstnärskap väldigt väl. Jag känner mig väldigt bekväm där. Eller liksom, ja, jag kände så här, det här kommer inte bli några överraskningar. Och var lite så här, do I go, do I not go? Och sen så gick jag ändå och var bara så här, wow, gud. Alltså makten, eller på så här, men eller liksom känslan av att se någonting på riktigt är så himla häftigt.
Mm.
Även fast jag har sett samma bild miljoner gånger, att se den hänga live, men liksom in the flash på väggen, är det kan man inte, du får inte samma sak när du kollar en bok. Så jag kommer absolut komma och se den igen.
Ja, det är ju väldigt olika saker att se på utställning på bok, men jag kan också tycka att böcker ibland ger mer än utställningar ur andra aspekter.
Det är också sant.
Så att det är olika djur.
Ja,
böcker
absolut.
Och utställningar.
Men ja, nej, så jag ska absolut göra det.
Ja.
Hon har ju visats också över hela världen, alltså verkligen, hennes föräldrar har ju, vad säger man, förvaltat hennes konstnärskap, heter det, ja. Så säger man så. Så hon, alltså, ja, hon har ju verkligen varit överallt och ställts ut, så att hon, jag tror också att för att man pratar, eller liksom, sorry, att folk menar att hon liksom var så frustrerad över att hon hade gjort sitt livsverk vid 21, 22, 23 och visste liksom inte hon skulle komma vidare, att det var en av de frustrationerna som kanske ledde till att hon hoppade ut genom fönstret.
Ja.
Och att man tänker så här, fan, you should have stayed. Alltså, eller liksom, ja. Du blev den framgångsrika konstnären du ville vara. För hon ville också vara en framgångsrik konstnär. Hon ville ha en plats i konstvärlden. Hon ville göra liksom sitt avtryck.
Mm.
Och kände, som jag förstår, att det var liksom frustrationen av att hon inte hade kommit dit som gjorde att hon då begick självmord.
Ja.
Eller om det var spontant, jag vet inte. Men ja. Väldigt sorgligt.
Alltså, jag kan se stora fördelar med att vara en late bloomer, som det kallas.
Jo.
Jag anser på alla områden att jag har allt mitt bästa kvar i mig, för det har uppenbarligen inte kommit ut än. Jag tror att tidig framgång kan vara jävligt svårhanterligt.
Jo, visst, det är ju typ som ett musikband, så då är man en one hit wonder.
Ja.
Absolut, men ja. Men i hennes fall så fanns det ju inget annat kvar.
Nej.
Det där är bra. Det ska jag också tänka. Varför har jag inte blivit inbjuden till MoMA yet? Nej, men it's coming. Det är bättre att vänta tills jag är äldre.
Ja, du hade ju träffat någon, vad heter han, Leif Sandberg.
Ja.
Som har lite framgångar nu, får man säga.
Ja.
Är han 70?
Ja, men cirkus.
Ja, något sånt där.
Ja, jättetrevlig. Och
träffar honom i Landskrona.
Jag träffar honom i Landskrona, så var det någon som var så här, Hurana, kom vi byta plats, du måste pratade med den här killen och kollade på hans bild. Och då var det väldigt gulligt, för då visade han med sina, då var det så här, då kände jag att vi var plötsligt som vi var i Arl. Helt plötsligt så här, plockade han upp en liten fin låda och visade med sina bilder, vilket var jättefint. Och de var verkligen, en del tyckte jag var otroligt, otroligt spännande. Så det var kul. Och ja, han är ju verkligen en late bloomer.
Ja. Men jag uppfattar, i mitt perspektiv, så ser det ut lite grann så i fotovärlden idag. Att det är många, många män kring pensionsålder som gör ansträngningar för att komma in och kunna visa lite bilder på gallerier. Och ja, kanske göra någon bok och sådär. Att jag har bekanta och bekantas bekanta som liksom jobbar sig mot det och börjar känna att ja, men det kanske inte är omöjligt att göra en liten bok med gatufotografi som folk tycker ja, om. Och just de här, och det är ju män lite över min ålder, barnen har flyttat hemifrån,
mm,
liksom man börjar tagga ner på jobbet och man börjar undra vad ska resten av mitt liv bestå av? Och då hittar de fotografin och tänker att det här, I give it a shot.
Ja.
Så jag tycker att det dyker upp en hel del sådana namn nu på radarn. Jag ska inte ta upp dem här i bild. Ja, men det är lite svårt här för att det är så internt.
Ja, okay,
jag känner dem på så pass personligt plan.
Ja.
Men jag vet ju att de är där och fiskar.
Ja.
Och tänker, ja, det kanske vore kul med en liten utställning på något galleri inne ja, i stan någon gång. Ja. Och så jobbar man sig liksom mot det hållet.
Ja.
Och det där är för mig någonting nytt. Alltså människor i min föräldrageneration, när de närmar sig pension, de bara liksom gick ju ner på standby.
Ja.
Liksom sådär. Och tänkte, ja, nu får man väl liksom dricka vin på kvällarna. Det är väl det.
Ja, det är i och för sig låter trevligt. Men,
ja, det är ju trevligt det också naturligtvis.
Ja, men det där är intressant. För att jag tänker också så här, svensk fotografi är ju på något vis, det känns, vi har ju så jävla bra kvinnliga fotografer. Men på något sätt så känns det också som så här, våran lilla, de lilla, vad heter det så här, när man kastar en sten i vatten så får man...
Ringarna på vattnet
som kanske liksom ibland leder ut i resten av världen. Det är som vi fortfarande pratar om samma personer hela tiden.
Vilka då?
Ja, men... Anders Pettersson, JH, hela den skolan. Och jag är lite så här... Och det är lite så här, fan, kan vi inte... De har ju sin plats, de har ju gjort sitt... Alltså, jag menar inte...
Ja.
Du missförstår mig rätt. Alltså... Men det finns ju så himla mycket spännande fotografer som har mycket större ringar i mina ögon. Men på något sätt så är liksom, kommer vi inte, trampar vi runt i samma... Jag vet inte vad min poäng är. Jag bara tänker att om... Kan ja, vi inte ha lite då... Var det kvinnorna som har gått i pension?
Ja, men det vet inte jag.
Fotar.
Men däremot...
Visa er. Ta plats. Jag ja, saknar er.
Men jag vill också vara väldigt tydlig och bestämd på...
Ja.
Att det är ni som ska ta plats. Alltså, man kan ju inte sitta och vänta på att någon ska bereda ut det. Utan vill man dit så är det bara att gå ut och ta plats.
Men, det är inte så lätt.
Men det, där, ja, det där har nog med socialt risktagande att göra också, tror jag.
Ja.
Av någon anledning jag föreställer mig att vara 60, säger vi. Och vilja ta en plats och hänga ut bilder på utställning. Det är ett socialt risktagande, tror jag.
Ja.
Därför att dina grannar kan tänka, jaha, den där gubben, vad fan inbillar han sig nu då, att han är någon jävla konstnär.
Mm.
Att man liksom ska få ett fördömande som kanske inte möter den i ansiktet, men som ändå liksom lever. Alltså lite sådär jante och så. Och ibland så kan jag få för mig att kvinnor i regel lyssnar av det där lite mer än vad män gör.
Ja, det är trist.
Att du tar den här, att det är lite mer så här, du ska inte tro att du är någon.
Ja, det är skittråkigt.
Ja.
Stop that. Ja. Jag vet inte, jag tycker det är en, för det är inte, det, ja, det där är en lång diskussion. Som jag inte vet om vi ska ta nu. Men jag tycker att den där är jättesvår. Och jag vet att man säger men ni måste ta mer plats. Men fan,
ja, men
vi måste omskola oss från början.
Men det är en lång diskussion. Och samtidigt så håller jag ju fast vid min tes från vårt gamla, gamla, gamla poddavsnitt som heter Ge plats åt dem som blöder. Jag kan också känna att det finns en liten risk i att allt för många som når en viss nivå Och som tycker, vad nöjd jag är. Nu kan jag ta bilder som något vagt påminner om Anders Petersens bilder.
Ja.
Då borde jag väl visa det här för världen. Då kan jag också vara den personen som gärna håller upp en hand och säger, vänta nu ett tag. Du behöver inte visa dem i världen.
Nej.
Du kan ha dem för dig själv också. Det går
för
också
de inte
bra.
Blöder tillräckligt.
Nej, därför att hur det än är så kanske det är... Ja, jag vet verkligen inte. Men det är klart att det beror sig på vilken ambitionsnivå man har. Det är klart att varje café i Stockholm och i alla städer borde ha en liten fotoutställning
ja.
Av någon som är entusiastisk att fotografera. Och då finns det ju enormt mycket utrymme helt plötsligt.
Mm.
Ja, jag vet fan inte riktigt vart jag är på väg. Alltså, både det där, bejaka och gå ut med ja. Det. Och samtidigt så känner jag också att ibland så tycker jag nog att det bejakas lite väl hejvilt.
Ja,
att man ser rätt mycket av ganska pissig kvalitet. Som, nej, men faktiskt.
Ja, nej, jag håller med.
Och jag också tänker att fortsätter nu den här personen att utvecklas så kommer de att ångra så fett. Att de visade det här dåliga i början. Därför att det är det de förknippas med. Så folk kommer inte att upptäcka utvecklingen. Man får inte vara för dålig när du så att säga gör debut. När du första gången ringer fototidningarna och säger ni kanske vill uppmärksamma min utställning och den är jättedålig.
Ja.
Ja, då har du också satt dig själv i en dålig position och 2-3 år senare så kommer du se okej, jag fattar varför de inte skrev om mig då. Ja. Det var kanske inte så bra.
Men då spelar det ju ingen roll, för det är ju bara du som vet det.
Men du har redan skadat din plattform. Ja, fy fan, jag vet ingenting om det här. Jag vet ingenting om det här. Själv så är jag en jävla fegis som bara tänker så här att det här håller inte. Och så håller jag det för mig själv. Så gör jag halvtaskiga amatörpoddar istället.
Lägg av. Men,
Nej, men de får vara som de är. I don't care, liksom. Det här är mitt format. Ja, och det kan stå för till 110%.
Ja. Ja, men då är det ditt format.
Det är vårt format.
Ja.
Ja.
Jag tänker att jag kanske också i och för sig eller gör det med mitt fotografi att jag är lite så här, I don't know if this is good or not, men
Ut med det.
Jag vet inte.
Ja.
Gud vad vi sitter och självreflekterar och bara bla bla.
Så jävla in i bomben.
Ja, okej. Okay. Ja. Hur ska vi... Kära lyssnare, vart ska vi leda er?
Ja, nej, men nu, de kan ta vid själva. De kan fan leda sig själva.
De kan stänga
sista
av.
Biten. Jag har en sak som... Jag kan säga en sak som jag vill trycka in i den här podden.
Mm.
Som har med min Landskrona-föreläsning att göra.
Ja.
Och det är att jag vill tacka alla som vågar vara... som vågar hitta ett personligt... bildspråk, som vågar försöka visa sin världen sett ur ett annat temperament utan att kopiera eller vara beräknande eller säga den här stilen verkar gå hem i stugorna nu, då kör jag på det. Jag vill tacka er därför att ni gör världen till en mindre skrämmande plats.
Det är ju jättefint.
Det gör de ju.
Ja.
Så det vill jag få in i podden. Är det något annat?
Gå och se Francesca Woodman. Fantastiskt.
Och lyssna sen på våra tidigare podcasts.
De bara inte efter allt nu bara sitter ni och svamlar. Nej.
Som vi inte har hört än. Jag har inte lyssnat på det vi har spelat in. Jag vet att den börjar med att vi träffas på Gunnarssons konditori.
Ja.
Och då säger jag att jag har åsiktsångest. Det är min första mening.
Ja.
Den andra kommer jag inte ens ihåg vad vi hade för samtalsämne.
Men jag tror att den andra var på Gunnarssons. Den första var någon annanstans.
Jaha.
Den andra pratade vi om att komma tvåa. Kommer du ihåg det?
Nej.
Jo, för att jag var så irriterad på att komma tvåa hela tiden.
Vad spännande.
Jag vet inte om jag uttryckte det så. Nu kanske jag outat det. Men,
nej, men det är helt okej.
Okay. Ja, exakt. Så det, jag går inte in på det mer. Man får lyssna på avsnittet.
Men kan det inte vara så, Hanna, att du är rädd för lyckan? Och att du liksom lägger snubbeltråd för dig själv?
Nej, det tror jag inte. Nej, Eller det kanske är omedvetet, men jag menar, jag, nej.
Jag har ett visst framgångsobehag.
Ja.
Alltså att jag känner att skulle man bli för framgångsrik så kanske jag börjar tänka på det för mycket. Och hur jag ska förvalta det.
Ja.
Så att jag blir en oskön kille.
Jag hör och förstår det där. Och tänker att man kanske ska vara lite så. Men som kvinna så vill jag inte alls vara så. För att det är så här typiskt, tycker jag, att man bara, nej, jag ska inte ta någon plats. Och ingen, jag menar, alltså, nej, jag är så himla jävla fucking förlåtande hela tiden. Jag är så här, jag vill vara framgångsrik. Jag vill visa mina bilder. Men
du
vill,
du är verkligen...
Och sen så, men jag gör ju inte det ändå. Så jag menar, jag måste ju så här, alltså, vet du vad jag menar? Eller,
ja, jag tror jag vet vad du menar.
Jag är ju inte där än. Jag kanske, när jag, give me a call om jag blir den här hemska människan. Men jag tror inte att jag kommer bli det, för jag tänker inte att, jag vet inte om det kommer hända, men jag tänker inte, jag vill inte börja ursäkta mig allredan för någonting som jag inte ens har uppnått. Jag vill vara successful. Och sen så kan jag bli så himla frustrerad på att man ska säga att man inte vill vara det. Så här, ja, men alltså, du vet det här, alltså, I don't care, jag gör bara min konst, för den kommer ju inifrån mig och därför så gör jag den. Så det spelar ingen roll om man blir successful eller inte. Fine, fair enough, jag kan förstå den. Men jag är lite så här, det här är också... vad heter det, i situationstecken mitt jobb på något vis. Alltså så här, det här är, jag har liksom utbildat mig i flera år för att göra det här. Jag vill vara fucking framgångsrik i vad jag gör.
Till den grad att du skulle vara beredd att bli beräknande.
Men då får man ta den som den kommer. Nej, jag vet inte. Men...
Ska vi åka till Afrika? Och plåta djur.
Ja, gud, exakt.
Det ska vara rätt kul att se dig, tror jag, på en sån här safari-expedition med jättelångt teleobjektiv och plåta lite leoparder i träden och så. Ja, det ska vara kul att se hur du reagerade på situationen.
Jag skulle nog bara få panik. Jag
skulle bara dö.
Jag skulle dö.
Ja.
Teleobjektiv. Bara, ja, men det.
Teleobjektiv är rätt coolt.
Nej, ja, jo, kanske ja. Det. Men, alltså, ja, men jag äger inte ens digital kamera. Alltså, jag vet inte. Alltså, teleobjektiv kan man ha på normala kameror också. Ja. Jag höll på att säga riktiga kameror, men så var normala. men ja, nej. Ja. Det kanske man blir, jag vet inte. Men tills dess så bara tänker inte jag hålla på och låtsas om att man ska vara ett humble och bara, nej, men alltså, lilla jag, eller jag vet inte, eller jag vill inte bli framgångsrik och en idiot. För att jag vill bli framgångsrik och jag är inte en idiot. Men så du, att, jag hoppas att jag stannar så. Nej, gud vad det där är pampigt. Men du vet vad jag menar.
Ja, jag tror jag vet vad du menar, men jag kan inte riktigt relatera till Nej. Det. Men jag är ju... Ja, jag tycker ju att... Nej, men jag är ju bekväm bara. Det är väl det liksom. Och sen är det väl det där att jag känner att skulle man få en väldigt stor framgång, vilket inte kan komma till mig, för jag gör ingenting som kan leda till stor framgång. Förstår vad jag menar?
Mm. Jag förstår vad du menar, men jag vet inte.
Jag kan sälja några böcker och så.
Ja, de är väl jätteframgångsrika.
Jo. Men det är ju liksom, det är ju inte sådär som att man fyller Globen precis.
Nej, men jag vet inte om mitt mål är att fylla Globen, men...
Ja.
Kanske typ någonting större än vad jag fyller nu.
Men det finns någonting med det här medelsvenssonlivet som är life is good, som jag tycker väldigt mycket om det.
Ja.
Jag tycker om det här att man går och handlar och man...
Okay, man tar hand om det där är anledningen varför jag inte bor här.
Om man tar hand om det vardagliga liksom och man... tittar på Walking Dead på kvällarna och längtar efter att nästa säsong ska komma ut. 28 september, by the way, i Sverige.
Ja, jag vet inte vad Walking Dead är.
Och jag känner, men det är klart att du inte vet. Nej. Men, och jag känner att skulle jag bli liksom fixerad på nu ska jag bli framgångsrik och så, då skulle jag behöva offra allt det där. Och det känns oskönt.
Mm. Ja.
Men Men jag har ju entreprenörer i min bekantskapskrets som är ganska besatta av framgång.
Mm.
Alltså att det här måste lyckas och det jag gör nu, det måste bli en framgång och så. Och jag ser att de offrar saker som jag inte alls är beredd att offra.
Mm.
Ja.
Jag tror att jag också vill ta de där riskerna, fast jag vet inte vad det är jag håller på att offra. Det kanske är, jag är så himla liten på skalan än, så jag har ingenting att förlora. Jag bara, I'm not offer anything. Ja. Jag vet inte. Men jag vill, ja. Men, jag tror att det är bra.
Men med det sagt så tror jag, jag tänkte kanske annorlunda innan jag fick barn.
Ja.
För barnen ledde in mig i ett annat sorts tempo i livet. Jag kanske inte skulle tänkt den här offertanken om jag inte hade haft mina döttrar.
Ja, och där är jag ingen expert.
Nej.
Än, hoppas jag. Nej.
Ja, nej. Jag claimar inte expertis heller. Ja, nej, men nu, så vi hoppas då, jag hoppas då att lagom många lyssnar på den här podcasten.
Ja.
Alltså, jag tycker att det är bra om ni är fler än 100. Men inte gärna fler än 5000, för då tycker jag, då börjar jag tycka att det är jobbigt.
Får du prestigeångest då? Prestationsångest?
Nej, men då blir det någonting som ska förvaltas. Det där är väl som att, liksom, som att få pengar, som jag har hört många beskriva. Att plötsligt så hade jag ett problem som jag aldrig hade tidigare.
Jo, ja, det är sant.
Och då vill jag säga så här, men ge bort pengarna.
Ja.
Men då är det omöjligt, det är psykologiskt omöjligt att bara ge bort pengarna. Utan du har, plötsligt så har du bundit ett problem till din rygg som du inte annars hade. Ja. Och jag tror att framgång och pengar ger samma typ av problem.
Ja, och jag håller med. Och jag förstår absolut den och tänker så här, där måste man ha varning för det. Men,
förvaltningsproblemet, ja.
Men att... Tänk att det, att man ska akta sig så mycket för det, att man ändå gör att man bara står och stampar på samma plats hela tiden.
Nej, tror jag, alltså man kan ju byta, man kan byta plats, men platsen behöver ju inte gå uppåt. Man kan ju gå lateralt. Du kan ju byta plats i sidled. Det gör ju jag. Jag fotograferar, jag skriver,
jag vill inte gå i sidled, jag vill gå uppåt.
Ja. Ja, vi får väl se. Första gången som du säger så här, nej Göran, jag hinner inte spela in en podd idag. För SVT har bokat en intervju och du måste förstå att de är ju lite viktigare än dina max 5000 lyssnare.
Then you may slap me.
Den dagen, Anna, så kommer ju någonting att gå sönder i mig.
Ja, men,
och i dig, även om du inte märker det omedelbart. Men på din dödsbädd så kommer du att säga, varför
sa jag nej? Och varför, ja. Men then you may slap me. Det är okej.
Okay, ja, men det är bra.
Du kan få, du får vara min barometer som säger stopp.
Ja, det är bra.
Mm.
I promise.
Thanks.
Nu ska du åka till Berlin.
Nu ska jag åka till Berlin.
Och jag ska skriva en artikel.
All right.
Ja.
Vi ses snart.
Hej då.
Hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.